inte rasist, men podcast, avsnitt 110 i ordningen. Magnus Hesse Bengtsson, jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från Umeå.
Hej Magnus.
Allt väl i Bananrepubliken Sverige?
Ja, frågar du mig det?
Jag tänker mig att hur ligger landet där uppe, kanske är frågan. För du har ju liksom, jag har bevakningsområdet Sverige och du har bevakningsområdet där uppe.
Ja, jag läste, alltså de här olika formerna av koalitionsbildningar i kommuner och landsting, de verkar gå hyfsat smidigt framåt.
Ja.
Jämfört då med övriga landet, så på det viset är det ganska bra. Jag läste någon artikel också som handlade om att just i Västerbotten där jag bor så är det extra vanligt med missnöjesröster visserligen. Och det roliga var att de här missnöjesrösterna, de gick både till Vänsterpartiet och till Sverigedemokraterna. I vissa fall på samma valsedel så att säga. Alltså att det var samma människor som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet röstade på Vänsterpartierna i kommunvalet.
Okej.
Okay. Ganska intressant. Jag vet inte vad det säger om en region när det går till på det viset.
Ja, men det kanske säger någonting att var man står ideologiskt och ekonomiskt, typ.
Mm.
Kan det vara så?
Skulle tro det.
Just att man kanske är så, tycker att staten ska äga allting å ena sidan, och å andra sidan så vill man kasta ut alla invandrare. Å andra sidan.
Ja, det kan ligga någonting i det.
Men jag har tänkt på det, alltså jag kan tycka att det är lite trögt nu, eller den senaste tiden. Det har varit lite trögt i Sveriges politik, eller så har det varit väldigt levande. Jag vet inte riktigt vilket håll jag ska falla åt. Jag vet inte om du har känt av det själv.
Ja, alltså jag var väldigt investerad i regeringsfrågan där i början. Jag twittrade som en galning.
Eller hur?
Bara för att jag tyckte det var intressant och jag blev irriterad av olika uttalanden och sådana saker. Nu har jag nästan släppt det helt och hållet, för att det känns som att det ska gå några rundor det här, då man ska spela teater i kanske några månader innan man faktiskt kan komma fram till någonting.
Men det är nog lite så, alltså, som du säger, i början var det ju väldigt så, man var väldigt entusiastisk över vad som skulle hända, och nu är det spännande här. Och sen så blev allting bara det här, så nu är det Stefans tur här. Nu har Ulf försökt i 2 veckor.
Och då vet vi att det kommer inte hända någonting på 2 veckor. Och sen går turen över till någon annan. Och sen när det börjar närma sig nyvalstider, då gissar jag att det kanske kommer att ske mer intressanta händelser och uttalanden. Det har i och för sig varit några grejer som har varit rätt intressanta. Alltså det här med Ulf Kristerssons försök att få till en enparti eller möjligen tvåpartiregering, det följer ju. Tack vare Centern och Liberalerna. Och de tog ju rätt tydlig ställning där i det här, den här frågan om ska man ge Sverigedemokraterna ett direkt inflytande över budgetpropositioner och annat. Och det ville man ju inte.
Nej, just det. Precis. Det var väl det kanske mest spännande som hände överhuvudtaget. Samtidigt är det ju så att om man kikar lite på vad både väljare och även partikamrater till, i alla fall de två högersta, kan man säga högersta, de två högra partierna i svensk politik, alltså jämte då Sverigedemokraterna, både väljare och partiföreträdare ute i landet verkar ju vilja ha ett samarbete. I alla fall om man ska tro sådana här lite kvasi-undersökningar är kanske inte, men sådana opinionsundersökningar som görs av kvällstidningar och olika nyhetsförmedlare. Jag läste en undersökning i Expressen, då var det TV4 som hade tagit hjälp av SIFO för att titta på vad väljarna tyckte. 76% av moderatväljarna ville se ett samarbete med Sverigedemokraterna. 86% av kristdemokratiska väljare ville se ett samarbete med Sverigedemokraterna.
Nej, det förvånar mig att det är så många KD-väljare faktiskt.
Alltså KD är ju högre.
Jo, jag menar,
Varför förvånar det dig?
Därför att KD har ju en tradition utav en ganska så här väldigt etisk kristenhet i sitt parti. med väldigt höga liksom, moraliska värden som stämmer ur Allsvensson-tiden. Han är ju väldigt kritisk mot Sverigedemokraterna och vill inte samarbeta med dem.
Det är faktiskt sant, jag har du helt rätt i att det borde...
Kan dock vara så att många av de väljarna redan har övergivit Kristdemokraterna i och med Ebba Busch Thor-epoken, så att säga. Jag vet att Peter Altin, han lämnade ju advokaten och för detta riksdagsledamoten för KD, han lämnade ju partiet i protest mot den nya riktning som han tyckte att KD tog, och det var ju redan 3-4 år sedan någonting.
Eller hur? Men samtidigt har jag alltid funderat på varför KD inte har gjort sig till ett hett alternativ för många så religiösa människor med invandrarbakgrund. Jag kan tycka att där har man ju en ganska bra marknad, tänker jag.
Ja, det är sant. Det är sant. Att vara religionsfrihetens försvarare och sådana saker.
Ja, men lite det. Jag har ju fått någon bild av att KD började någon gång i tiden som det. Alltså just att försvara den typen av oftast då religiösa hållningar i olika frågor. Jag tror väl frågan om abortmotstånd var deras, var inte det?
Jag tror att KD bildades som ett liksom upprop emot aborträtten helt enkelt. Att det från början bara var ett enfrågeprojekt på det viset, snarare än ett parti. Att det senare minnade ut och att det blev ett politiskt parti utav det.
Ja, men samtidigt som sagt, väljarna hos både Moderaterna och KD då, i alla fall enligt den här typen av undersökningar, verkar tycka att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Samtidigt så har du även, som jag sa, lokalpolitikerna. Det finns ju några numera öppna samarbeten, eller i alla fall att man har släppt fram Sverigedemokraterna i några kommuner i Sverige. Mm. Bland annat Tommelilla.
Just det.
Och någon mer skånsk kommun i Hörby, ligger väl i Skåne, va?
Just det.
Hörby kanske var den som har varit mest på tapeten i och med att Stefan Borg, sverigedemokrat, blev ordförande i kommunstyrelsen. Efter att Moderaterna hade släppt fram dem.
Ja, och jag såg att det var senast idag tror jag som jag läste om det, att det är på gång i Sölvesborg också. Ett samarbete mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och ett lokalt parti som heter typ Söl eller något sånt där.
Vad heter de?
Söl eller något sånt där, jag kommer inte ihåg, jag kan googla. Men där är det ju... Jimmy Åkessons fru, alltså som är Sverigedemokraternas starke man eller starke kvinna.
Just, Louise Eriksson.
Louise Eriksson, precis.
Det jag tycker är fascinerande med det här, som sagt, det uppmärksammade samarbetet, eller den uppmärksammade, vad heter det?
Sol.
Det lokala, det är bättre än Söl i och för sig.
Det lokala Solpartiet. Fast det är en förkortning för någonting. Det står S, stort S, litet O och stort L.
Det hade varit något oväntat om det inte var en förkortning av någonting.
Ja, men att man kanske bara tycker att man har en allmänt solig politik.
Men det hade varit ett Karlstad-parti kanske.
Ja, exakt. Solig.
Men det jag tycker är ganska så underhållande ändå, det är att det första så klockrena exemplet som Sverigedemokraterna har haft att lyfta fram just det här i Hörby.
Förlåt, men nu måste jag gå in på deras hemsida. Det är det fulaste jag sett. Det ser ut som någon så här WordPress-sida från 98. Är det något skit okay. Här? Sol står för Sölvesborgare och Listerbor. Rösta på Solpartiet om du vill. Vad skämt där.
Vad generöst av dem att de ger dig ett val.
Ja, fast jag ser det. Det står det finstilta nedanför, står det öppna simhallen i Valjeviken. Men det står stort som en rubrik, rösta på Solpartiet om du vill.
Jag vet inte vad som skulle hända om man inte gjorde. Nu, okej, skickar du en länk.
Ja, men du måste se den här hemsidan, det fulaste jag sett.
Oj.
En riktig vänjälse som en riksdagsledamot skulle sagt.
Jag får väl rekommendera alla lyssnare att gå in på Solpartiets lokala hemsida www.solpartiet.se. Ja. Där kan man hitta fantastisk så, hemsida. Det jag tänkte säga innan vi började prata om Sol, det var just det här Hörby-samarbetet. eller samarbetet, framsläppningen, det är ju ett samarbete i och för sig, för Moderaterna kommer ju få ut någonting av lokalt då, att släppa fram Sverigedemokraterna och den här Stefan Borg då, antagligen. Det är något som i och för sig Rikspartiet inte går med på, för de har ju tagit avstånd från det här. Men det som jag tycker är otroligt underhållande är att det här första då lyckade exemplet på när man har brutit, nu är det väl fel att säga glastaket, men när man har brutit loss där och fått inflytande, att just Stefan Borg nu har avgått. Har du noterat detta?
Nej, det har inte gjort det.
Han var ju tvungen att avgå efter att Expo avslöjade att han bland annat hade sympatiserat med så, Ryssland, vad jag förstod. Och hade dels här ryssvänliga propagandasidor, men även pratat om den så kallade befolkningsfrågan i termer som används inom vitmaktmiljön. Sådär. Och pratar om befolkningsutbyte och sånt där. Även delat så fria tider och försvarat nya tider och sånt där. Jag tänker mig att det blir sånt bara axplock av en typisk sverigedemokratisk lokalpolitiker som de lyckades plocka fram där i Hörby. Som fick jättemycket uppmärksamhet.
Det är närmast en katastrof för Sverigedemokraterna att när man äntligen lyckas få till en potentiell kommunstyrelseordförande, då visar det sig att han också är en sån här lokaldåre. Alltså det sänker ju förtroendet för att släppa fram andra kandidater på samma liknande positioner i andra kommuner.
Ja, men det är ju det som är något märkligt, för att alltså, riksfrågan är all ära, men det största problemet i svensk politik idag är ju att alla de här lokalsamhällena släpper fram, och där vet vi med oss att många av de här människorna ska ju inte sitta på en politisk position för att de har lite märkliga idéer och åsikter.
Ja, och liksom i små kommuner som Hörby, där föreställer jag mig att, nu vet jag inte riktigt hur många som bor där, men att kommunstyrelsens ordförande är nog en av väldigt få avlönade politiker i fullmäktige. Och det innebär ju att den personen får en väldigt, väldigt stor makt och inflytande över kommunens politik. Starka positioner lokalt, den typen av företrädare. Angående det här med hur Sverigedemokraterna sticker ut, kanske framförallt ifrån liberala värderingar, så har jag läst en rapport från Institutet för framtidsstudier som har med data då, framtagen tillsammans med Novus, ska man säga, gjort en undersökning om hur Sverigedemokraternas väljare skiljer sig ifrån övriga partiers. Framförallt så har man gjort jämförelse mellan Moderaterna och Socialdemokraternas väljare för att titta lite på olika frågor. Bland annat ideologiska i form av värdekonservatism, ekonomisk politik, men också allmänna värderingsfrågor och typ hur mycket empati man har och sådana saker.
Okay. Hur mäter man hur mycket empati någon har? Är det så här en bild, här är ett gråtande fattigt barn.
Nej.
Och här kommer en man springande med en motorsåg.
Nej, men det var väldigt hands on. Jag tror att frågan var typ, ibland bryr jag mig inte om någon annan mår dåligt eller något sånt där.
Okej.
Och lite andra frågor, men av den typen. Jag tyckte att det här var lite intressant och lite också aktuellt, eftersom att det pågår ju en liksom vildsint krig nästan om
kulturkrig.
Nej, men en liksom kamp om narrativet här mellan de olika regeringsalternativen, så att säga. Alltså, jag har ju läst på Twitter flera gånger att man pratar om en icke-socialistisk majoritet. Och alla politiker försöker ju få det att liksom framstå som att väljarna har skickat en tydlig signal om ditten eller datten. Och det kan vara nästan vad som helst med tanke på att valresultatet ju är ganska spretigt.
Men jag tänkte på en del på det där. Alltså, jag skulle inte kalla det, det är lite tramsigt att prata om en icke-socialistisk majoritet. Men däremot så skulle man väl kunna prata om en högermajoritet, kan man inte det?
Ja, det är det som är frågan. Och det var lite därför som jag läste den här rapporten med visst intresse.
Ja, visst, i och för sig. Nej, men det jag noterat är lite så här att Samtidigt, det beror ju på hur man ser på det såklart, för att du skulle ju kunna prata om rent så vänster-höger ekonomisk politik och synen på företagande och synen på arbete och sådär. Men den dimensionen kanske inte räcker till för att förklara det politiska landskapet i Sverige, kanske främst för att Centerpartiet och Liberalerna i förhållande till konservativa nationalistiska Sverigedemokraterna. Den dimensionen blir ju lite spännande borta på högerkanten så att säga, om man vill lägga de partierna till höger.
Det är väl lite där konfliktlinjen är. Egentligen så liksom sådana här allmänna spekuleringar i, eller spekulationer i vad Sverigedemokraternas väljare egentligen vill. Alltså att man ska försöka uttolka någon slags metafysisk essens av vad Sverigedemokraterna egentligen har röstat för, är ju egentligen rätt irrelevant när man kollar på ja, hur kommer politiken att föras liksom i kammaren. Men det kan ändå, när man håller på och tävlar så här om narrativet, så kan det ändå vara intressant att kolla på.
Mm, jag förstår det. Det är spännande att du tog fram det. För det jag tänkt på är ju samtidigt att om det nu är så att det finns en absolut majoritet av väljare som står till höger i politiken.
Mm.
Har inte då Moderaterna och Centerpartiet, alltså den allra svåraste uppoffringen att göra? Alltså beroende på vad för värde man tittar efter. Men för den Socialdemokraterna och Vänstern och sådär, det är inget jättesvårt val de har framför sig. Utan om man ska lägga in det i det avseendet att om det är så att Ulf Kristersson eller Alliansen då, att de har valet mellan att avstå från att få en höger makt i flera år framåt. De avstår det för att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Är inte det mycket, mycket, mycket mer en större uppoffring än vad Socialdemokraterna och Vänstern någonsin måste göra i det här läget?
Vad menar du att Socialdemokraternas uppoffring skulle vara?
Ingen alls.
Nej, det var lite...
Uppoffringen är ju enbart från Moderaterna som offrar liksom... alltså det beror på vilket värde man ställer som högst såklart. För att du kan ju fortfarande då anse att vi vill inte släppa in den flanken i politiken. Men uppoffringen är ju såklart att du hade kunnat driva en ganska hård högerpolitik om du hade plockat med den.
Ja, men precis. Och, alltså, den slutsatsen som jag kommer till när jag läser den här rapporten, det är att egentligen så det är förmodligen ganska logiskt för Moderaterna står lite grann inför ett vägval, vilket håll man vill gå. Vill man fortsätta gå åt den här mer liberala hållet som man har gjort sedan Fredrik Reinfeldt typ, eller vill man kliva tillbaka till en slags värdekonservativ hållning, då är det ju väldigt lätt för dem att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är ju för Liberalerna och Centern som det stora liksom ställningstagandet måste ske. Vad är viktigast? Är det värdefrågorna eller de ekonomiska frågorna? Men vi kan kolla lite grann.
Ja, men gäller det bara dem? Gäller inte det också Moderaterna? Alltså det beror ju...
Jo, men vi kan kolla lite grann på vad de här siffrorna säger om vad väljarna då tycker för de respektive partierna. Förutom att Sverigedemokraternas väljare har lite roliga egenheter för sig, kan man säga. Till exempel så överskattar man grovt hur många invandrare från Mellanöstern som bor i Sverige med mer än... Alltså, man tror att det bor mer än dubbelt så många människor från Mellanöstern än vad det faktiskt gör i Sverige. Mm. Man har också högre tillit till samhällsnytt än till något annat media.
Oj. Jag är ju för mig att det brukar vara så i mätningar att när människor får rangordna hur mycket förtroende de har för olika medieoutlets så att säga, så brukar alltid samhällsnytt komma fruktansvärt lågt i den typen av undersökningar. Men det är alltså omvänt i Sverigevänligt land så att säga.
Det gör den ju för alla andra partier. Även ska jag dock säga, för även bland Sverigedemokrater så ligger samhällsnytt relativt lågt. Det var runt 34%.
Men det ligger högre än allt annat.
Precis, det var runt 34% som hade tillit till samhällsnytt, hög tillit, men det var ännu lägre för alla andra, Dagens Nyheter, SVT, Göteborgsposten, allting.
Även
Göteborgsposten låg lägre. Ja. Sverigedemokratiska väljare har också en högre tro på konspirationsteorier, det är väl knappast något som överraskar. En siffra stack ut lite grann, tyckte jag, det 12% utav Sverigedemokraternas väljare tror att utomjordingar har landat på jorden och att regeringarna håller det hemligt för oss.
Mm. Är det den svenska regeringen då, eller är det klassisk Area 51? Det kanske inte framgår.
Det framgår inte av rapporten. Utan det är nog Area 51 skulle jag gissa. Alltså, i och för sig, det finns väl inte någon film som handlar om rymdinvasion i Kiruna eller något sånt där?
I Lappland. Rymdinvasion i Lappland heter den.
Just det. Just det.
Ja. Men, ja, men det finns ju sådana, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men vår vän och kollega är han ju inte, men så, som rör sig i samma kretsar, Jonathan Lehmann på Expo, han brukar ju prata om djur i lina, som är någon så här figur som rör sig i den här miljön då mellan vit makt och sverigedemokrater och ute där i konspirationsträsket sådär. Så man har skrivit någon bok om olika så, möten med rymdvarelser. Han har en helt fantastisk bild i en av de här böckerna med olika så, vad säger man, teckningar på rymdvarelser som han har sett.
Ja, precis, jag har visat av de här utomjordingarna och det var ett fort tal eller något sånt där till antalet.
Precis, och några jag vet att det är Henrik på IRM som har lyft det här för oss ganska många gånger förut, men att det är lite som att Juri Lina har börjat i boken med väldigt så detaljerade beskrivningar och sen så avslutas det någonstans på den 40:e gubben med att det är någon så här potatis för
mig. Ja, potatis med så här kycklingben typ, det ser helt absurt ut.
Potatis med kycklingben och två prickade ögon typ. Eller ja, så som ett barn har ritat. Fantastisk individ.
Men det roliga är ju att alltså, de första bilderna är ganska ambitiösa. Medan det sen blir mer och mer streckgubbar utav det hela. Så man får en bild av att han har suttit där och ska rita av de här föreställningarna han har om utomjordingar. Så blir han bara trött på projektet. Så till slut så bara hastar han igenom de här ritningarna. Men på ett sätt är ju det här ganska intuitivt. Alltså, det går ju ofta ihop. Alltså, om du kollar på alternativ media som lutar åt det nationalistiska hållet. Typ Granskning Sverige har vi ju pratat om. De tror ju på de allra flesta konspirationsteorier egentligen.
Det verkar inte bättre.
Man hade också mätt här hur att Sverigedemokraterna bedömde att riskerna var höga när det kommer till vaccinering jämfört med vad andra väljare ansåg då. Man har också extremt låg tilltro till riksdag och till domstolar. Alltså där skilde det sig jättemycket. Det var ett 10-tal% av Sverigedemokraternas väljare som hade tilltro till riksdag och domstolar. Medan det i Socialdemokraterna och Moderaterna låg runt 60-70% i alla fall. Tilltro i förhållande till att man tyckte att de gjorde ett bra jobb.
Ja, just det.
Sen en annan sak som var intressant tyckte jag, det var att man inte kunde se att de sverigedemokratiska väljarna har sämre socioekonomisk status än andra väljare. Eller jo, de hade sämre socioekonomisk status än moderata väljare, men inte än socialdemokratiska väljare. Snarare något bättre. Och man låg på ungefär samma nivå när man skattade sin egen sociala status i samhället. Alltså när man själv fick uppskatta om man var övermedel eller inte på den liksom sociala statusstegen i samhället. Där låg man ungefär som socialdemokraterna. Däremot så anser man sig lustigt nog sämre integrerad i samhället. Alltså sverigedemokratiska väljare känner i mindre utsträckning än andra att man är en liksom integrerad del i Sverige. Vilket ju är lite intressant med tanke på att det är just integration som man ofta pratar om när man pratar om sverigedemokratisk politik.
Just det. Men kan man tänka sig då att man menar i avseendet att man känner sig inte hemma i alltså, den typen av... Alltså om man tittar på hur vilken typ av åsikter som är de gängse i dagens samhälle sådär, eller hur dagens samhälle är format. Att man inte känner sig integrerad i det.
Skulle kunna vara så, men det är ju en separat fråga egentligen. Det var en separat fråga i den här rapporten, om man tycker att ens åsikter liksom stämmer väl överens med etablissemanget och sådana saker.
Jo, men då menar jag att man känner sig främmande för det Sverige som är idag.
Förmodligen, ja. Och man känner sig kanske på något vis åsidosatt av samhället, oklart hur. Och det var också så att sverigedemokratiska väljare kände sig mer ensamma och oftare var olyckliga än andra. Och det är ju väldigt tråkigt att höra, såklart.
Kul att du skrattar åt det. Men fäller inte det lite den typen av teoribildning som går ut på att alltså, anledningen till att människor röstar främlingsfientligt eller att de bär på vissa typer av åsikter gentemot invandrare och sådär, att det har med socioekonomiska förhållanden att göra?
Det är ju på något vis vänsterns nya, eller nygamla ska man säga, analys. Den materialistiska åskådningen att det har att göra med globaliseringen och globaliseringens förlorare och sådana saker. Och vilka som är förlorarna på det liksom marknadsekonomiska spelet.
Men då gäller det ju inte på liksom reell inkomst.
Nej, det verkar ju inte så. För de har inte sämre ekonomisk status som sagt än andra. Utan det verkar mer vara någon slags
identitetskris.
Ja, precis. Någon slags allmän känsla av utanförskap snarare än liksom faktiskt materialistiskt utanförskap. Så det är ju intressant. Jag vet att man har gjort liknande studier på Trump-väljare i USA. Och där så har man inte heller kunnat visa på att det skulle skiljas särskilt mycket i socioekonomisk status. Däremot så var det en väldig skillnad i förhållande till vad man hade för anställningsvillkor, alltså vad man hade för anställningsskydd, trygghet på arbetsmarknaden. De som röstade på Trump, de var väldigt ofta tvungna att flytta och byta jobb och sådana saker, men de hade inte generellt sett sämre. Tvärtom, så de som låg i de allra lägsta inkomstgrupperna, de röstade betydligt oftare på Socialdemokraterna. Men de som låg strax i inkomstspannet strax därunder, mellan 20 och 29 000, det var ungefär samma.
Just det. Men är inte det en sån där grej, jag vet inte var jag hörde det senast, om det var så Studio 1 eller Det politiska spelet eller något sånt där. När man pratade om det var det Lilla drevet eller vad? Man pratade om vänsterväljare. Sådär, att vänsterväljare tenderar att tillhöra i vissa fall en ganska välbärgad social klass.
Precis, så är det ju. Men de som har det liksom allra sämst ställt i samhället ekonomiskt, de röstar på Socialdemokraterna i högsta utsträckning. Men däremot inte på Vänsterpartiet.
Jag tror det var sån klanröstning nu för tiden på Socialdemokraterna. Jag tror det är all röstning. Klan.
Ja,
det har jag läst på Twitter.
Ja, exakt.
Okay.
Men ska vi gå in på vad de faktiskt tycker i olika frågor då? De sverigedemokratiska väljarna. Jag har delat upp det här bara för att vi ska liksom kunna få en liten bild över vad vi kan jobba med i regeringsbildningen. Så har jag delat upp det i två kategorier. Dels värdekonservatism, alltså värdekonservativa frågor, eller så här sociokulturella frågor kan man säga. Och det andra var ekonomisk politik, ekonomiska frågor. Så vi kan börja med några frågor som berör värdekonservatismen. Alltså, en av frågorna var om du instämmer i påståendet att feminismen har gått för långt.
Det var en fråga då i den här undersökningen.
Precis, det var ett påstående, och frågan är hur många som instämmer i det. Sverigedemokraternas väljare, så var det 76% som instämde i att feminismen har gått för långt. Socialdemokraterna var 24%. Och Moderaterna var precis mitt emellan faktiskt. 53%.
Ja. Är inte det en sån ändå, vad ska man kalla det? En sån här signalfråga. Att formulera frågan så där.
Jo.
Alltså jag hade om, för då, det är precis, men det, jag tänker mig att det är en viss typ av, ja, i och för sig, det är en viss typ av väljare som tycker så. Fast du kommer ju detektera en sverigedemokrat genom att ställa en sån fråga.
Ja, och precis. Och problemet med frågan är ju lite grann att det beror ju på...
Det tillhör ett visst narrativ liksom.
Ja, och det säger ju egentligen ingenting om vilken politik man förespråkar eller något sånt där. Det säger ju snarare någonting om vad partiernas väljare har för syn på feminism och vad feminism är och vad det har lett till i Sverige liksom.
Men hade inte frågan varit intressantare ställd om det, alltså, kallar du dig själv eller är du feminist så?
Det hade man ju också kunnat gjort.
För återigen, det är ju en väldigt sån signal. Alltså det är en väldigt så här, alltså ett typiskt kodord egentligen. Feminismen har gått för långt. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det hade väl lika gärna kunnat varit det gentemot socialdemokrater då.
Ja, ja, fast det, som sagt, det, frågan, nu ska jag inte kritisera frågan, men det, alltså det, den hör hemma i en viss miljö, kan jag tycka.
Jo, men det gör det.
Just den liksom sägningen.
Det gör det, men framförallt så tycker jag att problemet är att den inte säger så mycket om vad man egentligen tycker om jämställdhetspolitik, utan det säger någonting om vad man läser in i begreppet feminism. Ett annat påstående som var lite mer handfast, det var vilket partis väljare instämmer mest med påståendet att det är framförallt mannens uppgift att försörja familjen. Och då var svaret Sverigedemokraterna, men bara med 11%. Moderaternas väljare tyckte till 5% att påståendet var sant, och Socialdemokraterna där var det 1%.
Mm-hmm. Var det bara de här tre partierna med i den här undersökningen?
Precis, man gjorde jämförelsen mellan de här tre.
Ja, det var bara de tre?
Ja.
Jaha.
Det är för att man ska få okay. lite mer grovhuggna drag vart blocken står, så att säga.
Ja, okej. Okay. Mm.
Påstående tre. Kvinnor tenderar att tolka harmlösa anmärkningar eller handlingar som sexistiska. Återigen då var det 24% socialdemokrater som höll med. 40% av moderaterna höll med om det här. 59% av sverigedemokratiska väljare höll med om det.
Yeah.
Är det en kanske bästa frågan för att fånga upp den här värdekonservatismen? Det var, det bästa sättet att leva är enligt gamla värderingar. Där var 48% av sverigedemokratiska väljare som instämde i det påståendet, medan det från moderaternas sida var 23 och socialdemokrater 14%. Vårt samhälle...
Vad innebär ens den frågan?
Man får väl läsa...
du får läsa in det fan du vill. Vad är det så gammaltestamentliga sedvänjor vi lever efter?
Ja,
efter det... gamla värderingar?
Jo, men som sagt, det man försöker göra är väl att fånga upp just det här med värdekonservatismen. Vad... I vilken utsträckning som deras väljare tillskriver sina...
Jo, men det är så jävla luddig som definitionen av gamla värderingar är. Ja, jag fattar vad man är ute efter, men det är lite något märkligt. Vad är det? Alltså, att få slå sin fru?
Spädbarn påverkas mer negativt om mammorna går tillbaka för tidigt till jobbet än om papporna gör det. Då tyckte sverigedemokratiska väljare till 46% att det påståendet stämmer. Bland moderaternas väljare var siffran 32, bland socialdemokraterna 16. Och det här mönstret, det går igen genom hela rapporten då, att absolut högst på alla frågor när det kommer till värdekonservatism ligger sverigedemokraterna klart högst. Socialdemokraterna kommer långt, långt ner, och någonstans där i mitten ligger moderaterna. Det var...
Ja, just det.
Också när man pratar om sociala hierarkier, är det bra att vissa grupper är överordnade andra efter samma resultat? Och sen den stora då, det är ett problem att invandringen försvagar den svenska kulturen. Där låg sverigedemokratiska väljare på till 85% som höll med. Moderaterna 49, socialdemokraterna 22. Det här går igen som sagt genom hela spektret när det gäller just den här typen av frågor.
Men det är ganska intressant ändå, för det säger väl någonting, eller en så gissning här, men att det vittnar om en klyvning i Moderaterna, eller i alla fall att det finns liksom...
Men det är precis det jag tänker också, att det visar nästan tydligast på vart svårigheterna för Moderaterna kommer in just nu. För i de här frågorna, man ligger liksom precis mitt emellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.
Genom... Ja, vad låg de i den här urholka den svenska kulturen-frågan? Vad sa du, 40% hos Moderaterna?
49%.
Ja, okej. Okay,
och 51% som inte höll med. Så att, ja, som sagt, det säger någonting. Men det är ingen skräll att sverigedemokratiska väljare är mer värdekonservativa än andra. Sen kommer det då till det här med ekonomisk politik. Och då visar det sig att Sverigedemokraterna är visserligen mer till vänster än vad Moderaterna är, men de är fortfarande ganska långt ut till höger. Betydligt närmare Moderaterna än vad de är Socialdemokraterna.
Mm.
Man frågar till exempel om det är bra med vinstdrivna alternativ inom vården. Då är det 49% av Sverigedemokraternas väljare som håller med om det påståendet, medan det är 67% av Moderaternas väljare och bara 9% av Socialdemokraternas väljare.
Just det. Men är inte det en sån där fråga som, om man får vara lite ful, att det är Sverigedemokraterna som har fört sina väljare dit snarare än tvärtom?
Ja, jag hade tänkt att vi skulle kunna diskutera det, för jag vet inte riktigt. Väldigt många, man gjorde också en liksom undersökning här över väljarströmningar, och väldigt många av de här väljarna till Sverigedemokraterna kommer i grund och botten från Socialdemokraterna eller har tidigare i livet röstat på Socialdemokraterna.
Mm.
Men man verkar ha liksom övergett helt och hållet då Socialdemokraterna i den ekonomiska politiken, kanske för att man drabbas av en så här nästan klanmentalitet, va? Man märker att det är den här riktningen den politiska debatten går, och jag tillhör det här laget och därför tycker jag så här. Kan det vara?
Nej, men jag tror att det finns en del i det. Alltså, för det som egentligen har skett, om man ska vara lite krass, det är ju att Sverigedemokraterna har ju ägnat sig åt en sån så kallad triangulering. Precis som Moderaterna gjorde för x antal år sedan med Fredrik Reinfeldt. Alltså att man närmar sig då, Moderaterna i det här fallet närmade sig socialdemokratin för att lägga sig så nära som möjligt. Sverigedemokraterna i sin tur har ju gjort en triangulering åt höger, som då blir vänster. Eftersom Moderaterna har gjort den trianguleringen. Men Sverigedemokraterna har ju gått från att ligga närmare mitten till att gå ut åt höger. I alla fall den ekonomiska politiken.
Ja.
Och det intressanta som du säger är ju, är det så att man har liksom följt med i den här strömmen? Att man har anpassat sig efter partiet i den här frågan?
Ja, det finns fler exempel på det. Det är en majoritet av deras väljare som instämmer i påståendet att den offentliga sektorn är för stor. 55%, Moderaterna där ligger siffran på 62% och Socialdemokraterna endast 14%. Och så frågan då om skatterna bör sänkas, då är det 68% av Sverigedemokraterna som håller med om det. Moderaterna ligger siffran på 72%, men Socialdemokraterna långt, långt ner, 16% av deras väljare tycker att skatterna bör sänkas.
Jag är förvånad över att moderatväljare inte har en högre andel som tycker att den offentliga sektorn är för stor.
Ja.
Det var ändå bara 60%.
Jag hade nog också gissat på att den siffran skulle ligga lite högre faktiskt. Men det är ändå en tydlig trend att i de här frågorna så ligger man faktiskt närmare Moderaterna. Man ligger marginellt till vänster om Moderaterna i ekonomiska frågor, men långt, långt till höger om Socialdemokraterna.
Mm-hmm.
En annan liksom förklaringsmodell till varför människor röstar på Sverigedemokraterna just när man inte liksom kan utröna att det handlar om socioekonomiska frågor eller att det handlar om att man känner att välfärden har blivit urholkad eller något sånt där, det är ju det som i undersökningen kallas för xenofobi. Alltså, där ställer man de här klassiska frågorna när man undersöker främlingsfientlighet. Alltså, jag vill inte få en invandrare ingift i familjen, jag vill inte ha en invandrare som granne och jag vill inte få en invandrare som chef. Och här såg det ungefär ut precis på samma sätt som det gjorde i de här värdekonservativa frågorna, att Sverigedemokraterna ligger högt, högt upp, Moderaterna någonstans i mitten och Socialdemokraterna långt ner. Det var också intressant när man mätte vilken tilltro människor hade när de träffade dem för första gången. Om det handlade om en svensk som man träffade för första gången, då hade Sverigedemokraterna 46%, i 46% av fallen då tilltro till den personen, menade de. Men om det var en person från Mellanöstern, då var det nere på 4%.
Oj, ja. Jag är inte jätteförvånad i för sig. Men något oväntat så trodde jag att socialdemokratiska väljare borde scorat högre här.
Nej, Socialdemokraternas väljare, 6% av dem vill inte ha en invandrare som chef. 19% vill inte få en invandrare som granne och 8% vill inte få en invandrare ingift i familjen.
Mm-hmm.
Sverigedemokraternas siffror där ligger på 31, 67 respektive 42. Så det är betydligt högre. Men slutsatsen är då, som vi sa, att de är ganska höger, sverigedemokratiska väljare, i ekonomiska frågor. Om än något till vänster om Moderaterna. Men däremot så är de väldigt värdekonservativa, och i de frågorna verkar Moderaterna vara väldigt splittrade eftersom de hamnar precis i mitten i alla de här frågorna. Och det är väl här egentligen som Moderaterna står inför ett vägval nu, åt vilket håll ska man egentligen gå? Och jag misstänker ju att det är väl i de här frågorna också som gör att Centern och Liberalerna har väldigt, väldigt svårt att acceptera Sverigedemokraterna. Och, alltså både om man kollar på deras faktiska politik, deras ideologi, men också tydligen då vad väljarna här tycks verkar stå för. Det är ju inte bara xenofobi, utan det verkar vara lika mycket allmänta värdekonservativa hållningar i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor och sociala hierarkier och svenska kulturen och allt det där.
Ja, exakt. Och här är ju återigen, dels så har ju Moderaterna det svåra valet här, för de riskerar ju att knäcka partiet beroende på vilket håll de går. Och det beror ju också på vilket, om man nu väljer att inte gå mot Sverigedemokraterna, vilket man inte har öppnat för på något sätt, egentligen från rikshåll. För då riskerar du att förlora mer väljare högerut då. Gissningsvis de här konservativa väljarna som finns där. Men samtidigt, som jag sa tidigare, att det är ju liksom, det är inget egentligen hårt val för Socialdemokraterna i det här läget. Alltså, de står ju inte nära i de här olika frågorna överhuvudtaget, och det är inte ens aktuellt för Socialdemokraterna att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men i Moderaternas fall så förstår man varför det här är en ganska hård konflikt då, mellan att visst, man har beröringspunkter mellan många av sina väljare, mellan de två olika partierna. Men sen är det ju beroende på vilka värden som man sätter främst som avgör hur partiet ska gå, tänker jag.
Ja, det är lite det jag tänker också, att det är inte Socialdemokraterna som behöver svara på frågan om det är legitimt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och heller inte de som behöver ta liksom skit och fallet när väljarna liksom blir less på att man inte samarbetar med SD, därför att det kan ju inte vara deras jobb liksom. Däremot så har ju Moderaterna en hel del att vinna där, i och med att de ligger så pass nära ekonomiska frågor, och att man, som sagt, att deras väljare faktiskt liksom ligger åtminstone betydligt närmare än sossarnas väljare när det gäller de mer sociokulturella frågorna.
Mm.
Det är ju kul, tycker jag, nu när liksom alltså Socialdemokraterna, de försöker ju göra en hel kampanj här i eftervalsdebatten som egentligen går ut på: tycker du att de andra partierna borde samarbeta med SD? För man vet ju att man kommer få en majoritet nej där. Mm. Det liksom hela deras maktanspråk hänger ju på att de liberala delarna utav alliansen inte accepterar ett sånt samarbete.
Ja, men exakt. Och det är ju det som är intressant i det här läget, för man ska komma ihåg att bollen ligger ju verkligen inte hos Socialdemokraterna, utan Socialdemokraternas bästa strategi i det här läget är ju såklart att verkligen försöka spä på konflikten, eller liksom den här beröringsskräcken på högersidan. Alltså, ju mer man kan måla upp det som, ni tänker väl inte samarbeta med Sverigedemokraterna där borta? Det är ju det säkraste kortet för att det inte ska bli, ja, men en högerpolitik.
Mm.
Vad har man för alternativ annars?
Och Liberalerna och Centern, de står i valet och kvalet här. Vad ska vi sälja ut? Ska vi sälja ut vår sociokulturella politik eller vår ekonomiska politik?
Och, exakt. Ja,
det är exakt deras val. Vad är det som är viktigast? Då ska vi börja runda av veckans avsnitt av Inte Rasismen podcast. Vi fortsätter att prata om alternativ för regeringsbildningar och Sverigedemokraternas roll i just det. Angående den saken, bara väldigt snabbt, så läste jag en artikel om att Sverigedemokraterna tydligen vill begränsa tiden för regeringsbildning. Det är en motion man har lagt nu. Alltså bara häromdagen.
Det är så det. Jag läste alla artikeln dock.
Jag tyckte att det var ett sånt flagrant utslag av populism. Att man liksom vill på något vis visa att nu sätter vi ner foten här. Nu är det för mycket trams och tjafs. Det ska finnas en gräns på hur lång tid det får ta. Men egentligen handlar det bara om egen intresse, såklart. Att det skulle ju vara på något vis ett sätt att sätta press på de andra partierna att prata med SD.
Ja, eller hur?
Det är, ju... det är också intressant att det har ju inte gått särskilt lång tid egentligen, men folk är så jävla upprörda hur lång tid det tar. Men alltså, om du jämför det, jag tror det har gått 44 dagar nu, eller något sånt där, sen valet.
Mm.
Jag var i Berlin här om veckan, och i Tyskland tog det 171 dagar efter förra valet då, 2017, att få ihop en ny regering. I Norge tror jag det tog 123 dagar efter förra valet. Så att det är ju inte något unikt liksom att det tar så här lång tid. Det, rekordet har ju Belgien från 2010. Då tog det 541 dagar för att få en ny regering i Belgien. Så att alltså, vi har inte kommit i närheten av de siffrorna än riktigt.
Jag läste någon krönika för några veckor sedan, eller någon ledarsida eller någonting. Nu, jag hatar när jag inte har exakta referenser. Men som hänvisade till att det är ganska bra för ett land att ligga i den här regeringsbildnings... läget, eftersom det går ganska bra för ett land när de gör det rent så, allting puttrar på och det är inte någon som lägger sig i allt för mycket i så, samhällsfunktionerna, så ekonomin går bra och sådär.
Ja, men jag läste att det går bra. Jag har inte riktigt förklarat för mig varför det går bra, om det har en,
ja, men liksom, det är väl för att det inte läggs en massa reformer om man lägger sig i.
det är väldigt deppigt ur politisk synpunkt att det bästa är bara att låta saker och ting bero.
Ja, men alltså ska man vara så här, om rent så här, egentligen byråkratin, och du har ju massa tjänstemän och andra människor som jobbar i förvaltningen och så här, som bara, det bara puttrar på, och alla företag och allt annat, näringslivet och vad det nu är. De, alltså det, livet måste ju gå. Och sen så sitter då olika så företrädare, politiska företrädare, och inte kan enas om vem som ska regera. Det är ju en ganska humoristisk så bild.
Ja, vi kanske bara ska skita i att ha en regering. Funkar lika bra.
Jag tror att man behöver ta lite beslut ibland. Sådär.
Ja, sen så finns det ju faktiskt de som tycker att det finns vissa saker i samhället som bör förändras. Och på det viset kan det ju vara bra att ha någon slags parlamentarism.
Eller, ja, men precis. Annars hade det varit en sån här mer eller mindre alltså superbyråkrati.
Men jag tror att
vad heter det? Meritokrati? Nej, vad heter det när man har bara tjänstemän som styr?
Aristokrati, typ.
Nej.
Typ.
Okej.
Okay. Alltså teknokrater brukar man ju prata om.
Ja, teknokrati heter det. Just det.
Nåväl. ja, men jag tycker att vi går ut i en kampanj om att Sverige inte ska ha någon regering överhuvudtaget.
Ja, men alltså, om man ska vara lite krass så är det ju samtidigt så här. Framförallt, man kan ju ändå tänka sig varför ekonomin går bra. För någonstans är det ju så att du får... Alltså om du jämför det här till exempel med länder där det är väldigt svajigt hela tiden, eller det hoppar och byter regeringar och politiker lägger en massa mer eller mindre galna förslag som ska ske. För det sämsta marknaden vet är ju för stor förändring, eller att någonting plötsligt händer. Eller?
Men det där resonemanget förutsätter ju att en syn på politik och en syn på liksom regeringar och styren är att det handlar om att välja en slags förvaltare, snarare än att det handlar om att liksom driva landet i någon slags ideologisk riktning eller så. Men
tyvärr,
de flesta partierna instämmer i det påståendet att det handlar om att välja den bästa förvaltaren, och i så fall kan man väl lika gärna skita i det.
Nej, men jag menar att alltså, man kan förstå varför kan vissa delar av samhället gå bra även fast det inte alltså, finns något styre, så att säga. Alltså, ja, förklaringen det till det är att du har inte någon form av förändringar. Så att allting, alltså, du vet ju hela tiden vad som ska hända. Därmed är det inte sagt att det är någon positiv... Det är nödvändigtvis inte någon positiv samhälls... vad säger man?
Samhällsform.
Ja, precis. Det är precis.
Men jag tycker också att det visar på att det här med att man ska ha liksom kompetenta människor som förvaltar landet, det är bara bullshit. Det kan liksom sitta en dåre med kastrull på huvudet som är statsminister. Frågan är bara vilken ideologisk riktning han vill gå.
Ja, men tvärtom. Att det snarare säger någonting om vilken fantastisk förvaltning vi har av landet. Alltså,
precis, men det har ingenting med politikerna att göra.
Nej, men alltså hela poängen här är ju alltså att det snarare säger någonting att vi har en ganska så stabil demokrati med ett stabilt samhällssystem som fortfarande rullar på även fast styret är borta. Men precis som du säger, det hade ju bara stått och puttrat och sen så hade du inte överhuvudtaget då... Jag menar, vem ska annars gå ut i tv och förklara att fotbollsvåldet mot Djurgården är fruktansvärt? Till exempel.
Precis.
Referens till Fredrik Reinfeldt. Så. Ja.
En gammal obskyr referens.
Nej, men alltså, det är ju klart att det finns en ganska stor funktion av människor som leder landet i olika riktningar.
Mm.
Det kan kanske inte byråkrater göra alltid.
Men vår förvaltning är god, det kan vi gärna säga.
Just det, för att parafrasera en gammal socialdemokratisk statsminister.
Det var faktiskt inte tanken. Men nu när du säger det så lät det som att jag gjorde det.
Eller hur? Vi kan stå emot vad som helst. Vår förvaltning är god.
Det är... förmodligen det sämre som man kan säga när det är ett världskrig för dörren, att det är åtminstone en god förvaltning.
Världens torraste jävla citat också, om det hade,
ja.
Hade sagt sig i lärde.
Och liksom, ja, världens minst betryggande citat. Nåväl, med det så rundar vi av. Ni kan mejla oss på podd med 2d@interrasistmen.se, så hörs vi igen inom ett par veckor i alla fall.
Ja, förhoppningsvis tidigare, ja. Så. Yes. Hey. Tack och hej och bock. Hej.